Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej Rebecka!
Hej Gry!
Du, är dags för ännu ett avsnitt av Ridklubben. Idag ska vi prata om sadelinpassning.
Så roligt.
Alltså, har man lyxen att få köpa en helt ny sadel så kan man ju ta hjälp av. Vi kommer prata med Linda Sebastian från ER Saddlery.
Ja.
Och att få då passa in eller passa ut eller ta ut en helt ny sadel är ju otroligt lyxigt.
Det är första gången jag ska göra det i hela mitt liv. Jag är så prillig.
Men även om man har en sadel sen innan eller om man köper en sadel i affär,
ja,
så kan man också ta hjälp av en sadel. Utprovare, säger man så? Inpassare?
Ja, men exakt. Och det är ju Linda och Sebastian också från, ja, ER Saddlery. De kan ju prova ut befintliga sadlar och också sälja begagnade sadlar.
För då kan man ju ha sin sadel som man fick med hästen eller om man har köpt den begagnad eller så. Så kan de titta på den och säga om den borde, vet du, stoppas om eller om man ska ha en padd. Och paddar ska vi prata om.
Ja.
Varför ska man behöva, om man har en sadel, om man dessutom har provat ut en sadel,
ja,
om man har schabrak. Varför ska man behöva ha ett lurvigt padd och till och med en hjälppadd också? Alltså, ja, det blir så prinsessan på ärten. Man bygger upp det liksom ett högt torn innan sadeln kommer.
Så skänklarna knappt ner.
Men det är så konstigt, man köper världen en dyr utpassad produkt, men som, ja, måste ändå kompletteras. Varför då?
Ja, men precis. Och sen ger de också väldigt bra tips på vad man kan titta på om man ska köpa en begagnad sadel.
Ja, bra.
Just för att kolla så att bommen är hel och sånt. Så sådana tips kommer också ge idag i podden och på vår Instagram.
Just det, på vårt Instagramkonto Ridklubben podden heter vi där.
Ja.
Kommer vi lägga ut film på hur, dels hur det går till när vi provar ut sadlar och också den här lilla crashkursen i hur man, vet du, synar en begagnad sadel.
Ja, men precis.
Vad heter det? Inte sy och synar.
Ja.
Inspekterar, försöker jag säga.
Ja, precis.
Du, nu när vi träffas, vi sitter i sadelkammaren.
Så
i stallet.
Mysigt.
Jättemysigt.
Vart är vår kaffebryggare, tänkte jag på häromdagen?
Där.
Ja, där. Gud, jag är verkligen blind. Jag fick på mig att den var svart.
Den är rakt framför ögonen på
dig. Nu står den vit. Så kul. Men jag tänkte att vi har ingen el här.
Nej.
Så att jag tänkte att jag ska dra fram el nu.
Det kommer.
Ja.
Den står där. Jag brukar flytta den till kontakten.
Jag vet.
Det är trevligt. Men nu när vi sitter i sadelkammaren så har du precis kommit tillbaka från Ryttarstadion i Stockholm där du har tränat för Sylve Söderstrand. En sensommar eller förhöstdag eller vad man ska säga. Perfekt väder. Lite lätta moln, sol och 20-19 grader kanske.
Ja, men alltså helt magiskt. Och så deras stora fina gröna gräsbana. Som en dröm. Och det har också gått jättebra. Då blir det extra roligt.
Du är redo igår och idag?
Ja, men precis.
För honom.
Ja, ni har varit och hopptränat lite. Det var väldigt bra. Jag har jobbat mycket med liksom fart och tempo nu senaste tiden. Att jag, ja, men ska liksom galoppera på lite mer. Och Sylva är ju lite mer tillbaka. Och att man ska ha kontroll med att hästen före dig, som hon säger hela tiden.
Men han säger ändå till dig att du ska trycka på lite.
Exakt.
Gå på,
exakt,
lite.
Men när jag rider själv, när jag tävlat, då har man ju mer liksom haft ett friskare tempo. Han vill ju med, vilket är bra. Men det är också bra att backa tillbaka till hästen, man får hästarna på bakdelen. För att annars är det så lätt att de hamnar för mycket framåt och blir lite framtunga om man bara liksom rider på framåt. Så det var jättebra.
När jag tränade för Silver för 1000 miljoner år sedan, då var det ganska trendigt, tror jag, framförallt med ponnyryttan, att man skulle rida kort, kort, kort och så vända upp mot hindret och sen så länga på dem som fan, 4-5 galoppsprång, liksom skena mot hindret och hoppa och sen korta ner, kort, kort, kort och så skena mot hindren. Och då han var den första som kom till oss och sa att man ska rida på jämna, 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 jämna. Det var då helt nytt för mig. Jag bara, vadå jämna?
Jag håller dig och sen släpper jag.
Ja, livsfarligt. Ja. Varför gjorde du så? Det var på den tiden man också skenade in på tävlingsbanan. Man var ju en och en på tävlingsbanan och så absolut
det,
ingen musik.
In.
Skenade in.
Ja.
Alltså skena in och så ska man tvärnita framför domaren och hälsa och sen ska man skena. Så får man inte göra.
Så får man inte göra. Kanske därför jag började med stilbedömningar för ponnyryttarna.
Och jag, apropå ponnyryttare, så min dotter Nicky som då är 11, som jag har sagt, och vi har den här C-ponnyn som hon hade tävlingsdebut precis nyligen.
Ja, så roligt.
Jättekul. Och då är det ju det här, alla de här nya grejerna, att man är två inne på banan samtidigt och det finns massa så här små regler som har förändrats genom åren. Som jag får också lära mig.
Det måste vara nästan svårare för dig då att så här ändra på något som är nytt, som du ändå har gjort förut, än för Nicky som bara ska lära sig nytt.
Precis. Men det var jätteroligt. Det gick jättebra. De red felfritt både Ledén och Ledsén. Hon red sin första omhoppning också. Att hon kom ihåg alla 13 hindren.
Jag är så imponerad över det.
Jag också. Det var en konstig bana, krånglig bana också, ja, tyckte jag. Men det var, nej, det gick jättebra. Det var så kul. Och det var ju förstås roligt att de gick felfritt. Men framförallt så var det kul att det såg ut som att de hade så roligt. Att det var en bra känsla. Och att våran ponny, eller hennes, jag måste säga hennes annars blir hon arg, men att hennes ponny betedde sig fint, stod fint i bussen. Det visste jag för att hon skulle, men ändå bara att man är med om det själv, att hon stod fint, precis, i bussen, var fint på, liksom, skötte sig. Och att Nicky som gjorde sin första tävling också skötte sig. För jag fattar att hon får fjärilar i magen och man blir nervös. Och, men man ser ju många barn som av, säkert på goda grunder, beter sig som as, höll jag på att säga.
Inte kul i alla fall. Inte,
nej, men nej, de är trevligt. Det finns en del som är ganska tråkiga både mot sina ponjer och sina föräldrar eller tränare. Ja. Och jag förstår att man är nervös och man är liten och det är det ena med det andra, men en del beter sig inte trevligt alltså. Ja.
Men så där tycker jag man kan se lite äldre, typ tonåringar och nästan upp i 20-årsåldern också som beter sig mot sina föräldrar. Och det blir också inte bra, för då visar man ju de andra yngre att det nästan är okej att bete sig så. Och så är det ju, man är ju nästan alltid där förebild. Det spelar ingen roll om man är Sylvie Söderstrand eller Malin Bajard eller jag eller du eller Nicky.
Nej, och det var framförallt den största liksom framgången tyckte jag på tävlingen, var att Nicky betedde sig skitbra tycker jag.
Gud vad härligt.
Och hästen betedde sig bra. Och sen så hade hon lite kompisar, dels här från det här stallet men från andra stall som också var där med sina ponnyer. Och de gick och tittade på varandras ritter. Hon bara, nu jag måste springa upp, jag måste kolla när Thea rider, kan inte du hålla i? Och så sprang hon upp, hon var tvungen att kolla och hejade. Och
det är roligt.
Och hon har också kommit in helt där med att följa ritterna, kompisarnas ritter på Equip-appen. Hon låg här om kvällen, hon bara, jag måste kolla, nu rider Nora. Hon dubbel nolla och satt och hejade. Liksom. Ja. Det tycker jag är jätte. Det är en helt ny värld som öppnar sig.
Ja, men det är väldigt enkelt nu att följa varandra också på internet, både på gott och ont.
Ja, verkligen.
Men det är ju väldigt härligt och just där, det är lättare att peppa varandra och kanske skicka glada meddelanden och vara härligt och lycka till imorgon och sådär.
Men sen undrar jag, var går gränsen egentligen för tränarna eller föräldrarna? Var de får stå och ropa och skrika på sidan? Ja. Det var någon som behandlade den här tävlingen som att det var deras träningspass.
Ja.
Alltså coachade mellan varje hinder och stod och skrek. Jag tänkte det
känns
inte vara
helt
rimligt.
Nej, det håller jag med om.
Men det här var vår första tävling. Ja. Och jag inser att jag kommer få vara med om mycket.
Ja, verkligen. Hoppningsvis mycket bra saker.
Ja, men du har också tävlat.
Nej, är det
Pay and Jump var
precis,
på?
Vi var på Pay and Jump förra helgen med Salsa, vår nya häst. Hon sköts också galant. Så fick ni att följa med. Jag tänkte att han skulle följa med och vara en trygg sällskapsherre åt henne. Men det var ju tvärtom. Hon betedde sig toppen och var så snäll och lugn och du vet, skötte sig galant. Hon var lite rädd för ett hörn så att hon så här, trängde lite från det, så då rev jag Tinder. Men det var liksom ingen stor grej att ta det. Men nej, han sprang runt och skrek efter henne och flåsade och värsta hingsnacken kom fram. Och han var helt bananas, så han får inte följa med och vara sällskapsherren och mer.
Men det är bra att rida ändå.
Men det gick jättebra. Han blir nästan roligare. Men då vill man så in på banan och hoppa ett hinder. För då fokuserar han på hindren. När man inte gör det, då är han överallt och tittar på allt annat.
Kul. Vi har ju Höx som sponsorer och det är vi jätteglada för. Tack snälla Höx. Vi vill rekommendera alla att gå in på höx.se. Kanske framförallt nu i coronatiden när man inte är på så mycket upp på stan. Jag var på stan häromdagen, gick in på Höx inne i Stockholm. Alltså man går in i en annan Höx än sin vanliga. Det var ju skitmysigt. Ja. Vi köpte någon foderbalja. Och
ja, men det är härligt.
Vad det nu var.
Ja. Det finns ju alltid någonting man behöver från Höx.
Ja. Gud, vad var det jag behövde? Varför gick jag dit ens?
Jag
köpte något som jag behövde i alla fall. Ja. Men det jag skulle säga var att jag var Eva och köpte ju en klippmaskin. För att jag ville, Harmonia, ponnyn har ju varit ute i hagen på nätterna över sommaren. Hon hade fått ganska mycket päls.
Ja.
Och nu när man börjar rida lite mer och träna lite mer så blev hon så himla varm så jag skulle klippa henne då.
Ja.
Och jag hade klippt en häst förut.
Nej.
Jag hade häst uppe i Luleå och då behövde de sin päls för att vara så himla kallt.
Ja, exakt.
Så jag stod där med den här. Jag tänkte jag köper den för jag har lånat någon maskin från någon här i stallet. Ja. Och man blir den här som, kan jag få låna eller kan du hjälpa mig? Och man känner sig lite jobbig.
Ja.
Så då köpte jag en egen.
Ja.
Och skulle nu kliva. Jag bara, hur börjar jag ens?
Ja, vart börjar jag på hästen?
Jag kollade på någon tutorial på YouTube och sånt. Men då sa du att man kan gå in på Höx hemsida och läsa. På Höx Academy så har de ju information om skitmycket grejer. Och så har de ju teamryttare som visar och berättar hur de resonerar.
Exakt. Ja, det var så intressant. För då står det så här att nu sätter de pälsen. Och redan i mitten av augusti så kan ju hästarna börja sätta sin vinterpäls. Och då har deras teamryttare en massa tips, bland annat Victoria Karlebäck som är gammal OS-ryttare. Och hon säger då att man inte ska klippa hästarna när de sätter sin päls.
Var det det jag gjorde? Det var dumt kanske.
Nej, men nu tror jag att de redan har satt sin päls. Ah, okay. Nu är vi lite efter det liksom.
Jag klippte ju för några veckor sedan. Ja.
Men för då kan hästarna vara lite extra känsliga. Sen beror det på, vissa bryr sig inte alls, medan vissa hästar blir väldigt känsliga. Och då kan de ju få mycket skav och sånt. Så jag tror det är därför man också inte vill klippa dem just då i pälssättningen. Men då finns det också så här bra på högt. Då har de ju liksom sporrskydd om de får skav efter sporrarna. Mm. Eller av täckerna kan de, om man ska börja täcka snart, då blir bogarna. Så har de ju sina bokskydd som man sätter under täcket.
Just det.
Så de har så himla mycket bra. Men det är också så här intressant att gå in och läsa. Jag tänkte inte heller på att hästarna sätter päls nu. Och att man då inte ska klippa dem såklart. Men det är då man vill klippa dem. Ja. Eftersom att det är då de blir svettiga och lurviga. Liksom.
Ja, då biker det första felet.
Ja, men jag tror också att jag kanske gjorde för min häst att päls igen. Så jag måste klippa dem till.
Hur ofta klipper man?
Det är så himla olika. Neo klipper jag. Jag har aldrig klippt Neo. Nej. Det är också helt sjukt. Han har ingen päls.
Han är världens bästa päls.
Men jag förstår det.
Blank och fin.
Hur har de gjort för att få fram det där? Men Salsa, vår andra nya häst, den måste man nog klippa ganska ofta. Mm. Så då kan det vara kanske... Ja, men typ var tredje månad.
Jag tyckte, nu ponnen, hon är ju så himla snäll. Det var ju skitmysigt att klippa. Jag vill klippa henne ofta. Ja. Jag tyckte det var mysigt.
Men vissa
det
hästar tycker ju typ att det är skönt att bli klippta. Medan vissa tycker inte att det är härligt. Så det beror nog lite på. Ja. Tycker de att det är okej, då kan man nog klippa dem ganska ofta. Men tycker de inte att det är okej, då kanske man försöker att inte göra det för sällan. För då tror jag också att de behöver vänja sig. Men kanske inte heller hela tiden håller på att bråka med dem.
Nej. Men jag lämnade förstås päls där jag lägger sadeln.
Ja, det gör jag också.
Så att inte de får skav där.
Och sen är det olika. En del klipper ju inte benen. Låter det vara kvar. En del klipper ju hela ben och ansikt och alltihopa.
Det gjorde inte jag.
Så det är så olika. Nej, det vet jag heller.
Men gå in och läs på hux.se och glöm inte den där flärpen Hux Academy. För där finns det jättemycket som man kan lära sig och ta del av.
Ja.
Och göra lite research på innan man sätter
igång. Verkligen.
Ja. Ja, men ni ska få nu då, när vi pratade om inpassning eller utprovning?
Sadelutprovning.
Utprovning, du säger.
Tror jag. Sadelinpassning, utprovning. Inte det samma sak egentligen, bara två olika ord. Eller?
Men man provar ut en sadel med en sadelinpassare.
Ja, precis.
Vi träffade Linda och Sebastian från ER Saddlery och provade sadel.
Ja.
Idag pratar vi om sadlar och sadelprovning. Detta älskade problemsadlarna. Man älskar ju en härlig sadel.
Så det är ju drömmen.
Och man hatar en jobbig.
Man hatar att hitta den där drömsadeln. Men nu tror jag att vi har hittat den.
Vi har Linda och Sebastian här från ER Saddlery. Var håller ni hus någonstans?
Vi utgår ifrån Östergötland, Linköpingstrakten. Och sen så finns vi nästan till överallt. Vi utgår från Linköping som sagt och har upptagningsområde från Orsa ner till Skåne och allt däremellan. Så att, vi kan köra bil helt enkelt.
Hur kom det sig, Linda, att du började jobba med sadlar?
Det är väl ofta så, och även i mitt fall är lite av en slump. Jag jobbade som instruktör och så var det ett företag i vår närhet som behövde hjälp med sadlar till en butik de hade, och då blev jag tillfrågad, så då halkade jag in den vägen på ett bananskal och sen började jag jobba där och gick utbildningar och blev kvar och tyckte det var kul att jobba med sadlar. Och nu har Sebastian och jag ett eget företag då som håller på med sadlar och sadelinpassning.
Och hur hamnade du i sadelträsket, Sebastian?
Träsket, det är sadelhimlen.
Nej,
det var ju exakt samma sak. Det var också bananskal, men mitt bananskal sitter ju här till höger om mig. Och Linda har jag känt i hela mitt liv nästan till och tränade mycket för Linda när jag var liten. På min ponny och på hästar och sådär. Och sen så gick jag i skolan och höll på med hästar där och så vidare. Och sen så ryktades det lite om att det där kanske skulle vara en bra idé. Och sen, som sagt, ett bananskal eller två senare så gjorde jag precis samma sak, att fick börja jobba, fick vara lärling och sen gick jag min utbildning och sen så sitter vi här helt enkelt.
För om man nu har lyxen att ha möjlighet att prova ut en sadel till sin häst, det är ju inte alla som har det, för att det är dyrt och för att det kanske inte finns någon i närheten där man bor eller så. Och det går ju att köpa sadel både på annonser i butik också förstås. Men om man nu har möjligheten att få prova ut en sadel, vad är det man ska tänka på då?
Ja, det finns ju jättemånga saker att tänka på rent i sadelinpassningsmomentet såklart, och det kan vi ju prata mer om med. Men om man tittar som kund då, så den starkaste rekommendationen vi brukar ofta säga, det är ju att man ska ta hjälp av någon som man litar på. Och det är ju lättare sagt än gjort. Men det är ju samma sak som det gäller i resten av hästlivet. Vare sig det är en tränare eller en hovslagare eller en veterinär eller stallägare eller vad det nu är. Att man tar hjälp av någon som har goda referenser, kanske gärna på rekommendation. Idag är det inte så svårt att göra lite research heller, så att det är några Google-tryck bort så ser man ju vad man har gjort och inte gjort och vad man har för utbud och för utbildning och allting det här. Det är väl det första steget. Och sen att man tar kontakt med den personen eller något alternativ också och se om det blir rätt för dig helt enkelt.
Det handlar ju mycket om och när man passar in en sadel och känna kemi och förtroende för den som passar ut sadeln. Det är ju inte bara en produkt utan det är mycket en känsla man säljer.
Jo, men förut var det ju mycket att man passade ut en sadel till hästen. Mm. Och så fick man ju som ryttare rida i den där stenhårda klumpen. Liksom. Men nu känns det ju mer som att det är ett helhetskoncept. Ja. Att det är minst lika viktigt att ryttaren kan rida i sadeln som att den också passar hästen. Men jag tänker att det är så himla, det känns som att det går att hitta en sadel för 5 000 men också för 105 000. Hur, om man kanske har köpt sin första ponny eller första häst, kan man köpa grannens dressyrsadel då? Eller hur viktigt är det att prova? Alltså, vad kan hända om jag inte provar ut en sadel?
Innan du svarar, för kan vi bara dra din mick? Jag tror att den ska ner mot hakan kanske. Man hör när din, man hör din, ditt andetag. Vi provar.
Det är väldigt viktigt skulle jag vilja säga att man tar någon form av hjälp i alla fall när man köper sin första sadel, även framtidsmässigt då, så att säga. Men det är väldigt viktigt att den stämmer för hästen. För hästen kan ju få skador, den kan få ont i ryggen, den kanske inte får ont i ryggen, den kan få ont i sina framben eller bakben eller vara obekväm med sadeln så den börjar slänga av ryttaren. Så att ta hjälp skulle jag ju rekommendera.
Vad är de vanligaste tecknen då på att min häst inte tycker om sin sadel?
De vanligaste tecknen, alltså det är så himla individuellt. Vissa hästar kan ju ha en sadel som faktiskt ligger väldigt, väldigt tokigt. Men de reagerar inte så mycket, de tuffar på ändå. Och sen helt plötsligt får man en skada som kanske beror på sadeln. Och då märker man inte det förrän man hamnar hos en veterinär som upptäcker ett ryggproblem eller en hälta som i slutändan visar sig vara sadeln. Men hästen har egentligen fungerat tills du fick ett fysiskt problem på den. Sen finns det ju en del hästar som är jättekänsliga. Att sadeln kanske inte ligger i balans, den tippar, vippar bak till eller ligger i bakhjulet istället. Då. Den reagerar väldigt kraftigt och bockar och slänger av sin ryttare och en del kan reagera med sura mycket vid sadling, men det kan ju vissa hästar göra som trivs i sin sadel också. Så det behöver man kanske inte alltid lägga allt för stor vikt Nej. Vid.
Man kan ju kanske lära känna sin häst som man äger och har hela tiden. Mm. Men jag tänker, köper man en ny, då har man ingen aning om hur den är. Det förstår ni. Då kan det ju vara att den är lite surig när man lägger på en sadel, ja. Utan att det egentligen är något fel på den.
Precis. Och det är ofta där man drar jorden och så det behöver ju inte alltid vara sadelrelaterat Nej. Utan att de helt enkelt inte tycker om det kanske. Men det är ju mycket viktigt att kanske då också kolla med föregående ägare hur hästen normalt sett brukar reagera. Men sadlar är ju en djungel för gemene man för det finns ett sådant extremt utbud och går man tillbaka 20 år i tiden var ju inte utbudet i närheten vad det är idag. Så idag är det är svårt att vara konsument.
Ja, det är jättesvårt för dels kanske man inte vet vad man ska titta efter själv och sen så hamnar man ju händerna på, i det här fallet så hamnar ja. Vi händerna på er och ni ja. Säger, du säger till mig att det här är bra, så här ska det ligga. Okej, säger jag. Då köper man ju det.
Ja.
För jag kan inte sätta emot någonting.
Sen är det ju viktigt, när jag säger att det här är bra, så här ska det ligga, då är det viktigt att som konsument kanske, varför är det bra? Varför ska det ligga så? Och svarar jag då på ett sätt som du känner, fast det här verkar väldigt logiskt det hon säger. Mm. Så att man känner att ja, men
det känns
liksom.
Rätt.
Eller ja. Svarar jag någonting helt annat eller börjar byta samtalsämne, då kanske man ska fundera lite.
Men den är snygg i svart.
Ja.
Då är det vanligt tecken.
Det finns svart. Färg.
Då ska man bara dra öronen åt sig. Ja. Men om när ni kommer ut så här, som till oss till exempel, och så ser ni sadeln på den sadeln som du har nu, och så får jag titta hur den ser ut. Vad tittar du på då?
Det första vi kommer ut så här, det första vi gör är egentligen att titta på hästen och gå igenom lite hur den ser ut och exteriören.
Och den är bred eller smal?
Bred eller smal och känner lite på ryggen och på allmäntillståndet och sådär. Inte någon veterinärundersökning men lite att vi talar om att det här ser helt normalt ut eller det här är väldigt annorlunda som din häst reagerar, så brukar det aldrig vara. Så talar vi om det och sen tittar vi på den befintliga sadeln och då tittar vi på att bomvinkeln stämmer för hästen, att anläggningen är bra, att sadeln inte är för lång, att den inte hamnar bakom sista revbenet, vart sittpunkterna är i sadeln. Äldre sadlar har sittpunkter väldigt långt bak. Det fungerar inte jättebra på dagens moderna typer av hästar för aveln har ändrat sig väldigt mycket. Så lite detaljer sådär. Och sen får man sitta upp om vi tycker att det här ser helt okej ut. Då sitter man ju upp och rider i sin befintliga sadel. Vi är ju mer sadelinpassare än sadelsäljare kan man väl säga. Sadeln ska ju inte passa för hästen.
Vad menar du med det?
vi är inte alltid, man kommer ju inte bara ut för att sälja en sadel utan för att hjälpa till med inpassningen av en sadel.
Liksom. Ja. Och värdet ligger liksom i tjänsten och i kunskapen kring sadlar, och det ska man väl också lägga till att det är ju, man kan göra extremt mycket nytta med bra tillbehör. Det betyder ju inte alltid, som vi pratade om först, med en första sadel eller något sånt där. Det måste ju inte betyda att man måste köpa en ny sadel för 20-30 000. Det är absolut inte det det handlar om, utan få ett par erfarna bra ögon på det, och sen så kanske man kan rädda ganska mycket med antingen någon liten paddel eller en ny jord.
Precis,
eller såna
för om jag
saker.
Går in och köper en sadel i en hästsportaffär, så att jag går in och köper en sadel på Höx och sen så rider med den, och så kommer ni, då kan ni säga så här, vet du vad, jättebra, men vi gör den här paddeln, eller vi stoppar om
exakt.
Den här.
Och det kan vara inställningar för er som ekipage, så att det är inte dyrt, det är inte alltid bättre naturligtvis, men samtidigt så finns det ju också en miniminivå i kvalitet liksom. Vissa tillverkare och företag, de kan ju göra sadlar, och andra kan ju inte göra hästgrejer överhuvudtaget, och definitivt inte sadlar dem. Sadlar tillsammans med bett är ju en av de få sakerna i utrustningen som faktiskt påverkar hästen väldigt direkt. Både med att de bara har det på sig, men också att vi faktiskt sitter i dem eller i betten och håller i dem helt enkelt. Vad pratar vi mer om med just inpassningen där? Vi tittar mycket först bara sådär, som Linda sa, på hästen, men sen och kontrollerar sin egna sadel. Men sen så någonting som vi tycker är väldigt viktigt är ju att alltid göra det uppsuttet. Vad man fint säger, en dynamisk inpassning. Alltså att man faktiskt får sitta i sadlarna. Det finns ju en del som jobbar med att bara lägga på det i stallgången, och så får man känna lite på det själv och sådana saker. Och där är det ju,
då är det ju svårt som ryttare att känna om man trivs.
Ja, och det blir också lite sådär, det, egentligen så är det som så, hästarna är ju så, även de, våra vanliga hästar är ju så högkvalitativa idag, så det finns mycket språng i dem och det finns mycket gång i dem och så. Och det gör att de ändrar sig ganska mycket från hur de ser ut när de står på stallgången till hur de rids. Och det är ju, ja, och en sadel ska ju vara optimal när du rider, och gärna när hästen är i någorlunda form. Den ska ju inte prestera när den ligger på, när hästen står på stallgången, utan det är ju ridning som den ska vara som bäst. Och då måste vi också titta på hur den ligger när man rider i.
Vi fick ju kontakt med er, kommer på nu, det var ju Jönköping.
Just det,
på hästtävlingarna igen, polisen.
På Elmia.
Elmia var det.
Då gick jag förbi en monter och tittade, för ni hade två monter där. Så gick jag förbi och så satt jag i en sadel som var fruktansvärd, den låg på en bock. Jag bara, det här går inte, det är som att sitta på en cykel, en sån smal så tävling. Det var inte alls min, inte min sadel.
Nej. Och ändå sa du, så, kom hit.
Nej, men så var det någon av er som sa, men gå till den montern och prova den borta. Och där var det en som var döskön som vi köpte sen. Ja.
Det var den här i det här med direkt.
Nej, men apropå att prova, för då provade jag, satt vi ju sadeln bara på den här bocken.
Ja.
Bocken ja. Men sen måste man ju sitta på den.
Ja.
Sitta i sadeln på hästen också. Det är ju en enorm skillnad.
Det är en enorm skillnad. Och
det är väl viktigare att, alltså så här, det ultimata vill hitta en sadel som är skön både för hästen och för ryttaren, men det är väl viktigast att den är bra för hästen.
Det är nog nästan lika viktigt att kombinationen är där, så att man ska känna att man, sadeln ska ju sätta ryttaren i naturligt så bra position som möjligt. Du ska ju inte behöva ändra 70-11 saker när du sätter dig i din sadel, utan du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att rida. Det är tillräckligt svårt att rida ändå, som vi brukar säga. Och självklart ska det ju även ligga bra på hästen. Men just att få till kombinationen, och det är ju det som är vårt jobb egentligen, att få till den här kombinationen.
Men det känns som att hästarna kan man ju ändå, där ser ni och känner att den ligger bra. Men jag tänker för ryttare måste det nästan vara svårare. Om man, det är inte alla ryttare som kanske känner vad är bra då? Eller förstår, om de kanske har ridit
det är så subjektivt.
En dålig sadel in, eller förstår, något som inte var bra för dem. Så de är ändå vana vid den där sämre sadeln för dem. Och då kan det ju kännas som om de sätter sig i en sal som är bättre för dem. Att säga, men det här känns inte härligt.
Ja, men så
att
är det
är en vanlig grej. Liksom.
Ja, och då får man ju det lite tid. Och precis som du säger, förklara och hur de hamnar i en bättre position och lättar i en bättre position. Ofta
har
vi ju
hjälp av deras... Jag kanske har valt fel sadel, eller? Jag var så himla sträng idag att satte upp och nej, det här går inte.
Nej, men det är som vi sa då, att den här magkänslan, och du är ju ganska erfaren, du vet ju ganska mycket vad du vill ha.
Ja, men jag rider mycket sadlar i alla fall. Jag rider lite olika och inte bara
det är samma. Det är ju faktiskt en styrka. Många vi träffar har ju, som du säger, de har ingen aning om vad de ska ha, vad de söker. Och då måste ju vi gå in och styra lite grann och hjälpa till. För annars kan man ju känna att alla 5-6 sadlar känns bra, eller alla 5-6 sadlar känns...
Det är som Nicky nu som inte ridit lika länge och som nu fick prova att rida en helt ny sadel. Och bara, den här är ingen bra. Det fattar man ju, för att en helt ny sadel
inte skönt.
Är ju inte skönt.
Nej, det är som en nya ridstövlar. Inte skönt.
Det vägrar hon också köpa.
Det tar lång tid.
Utan nej, men det handlar ju också om erfarenhet. Vi pratar mycket om att det ska erfarenhet i sadelinpassning för hästen och sånt där. Men jag menar, det här yrket är ju lika mycket att serva människorna som att serva hästarna. Och det är väl klart att hästarna kommer i prio ett på något sätt, för att de... någon måste ju föra sin talan för dem helt enkelt. Men sen handlar det ju också om att, jag menar, vi säljer och passar in sadlar till ridskolor. Och vi gör det till på landslagsnivå och allt däremellan. Och då träffar man ju också människor där som är jätte unga i Nickis ålder. Vi tittar på de som är vuxna nybörjare, de som har ridit hela sitt liv, tävlingsryttare, hobbyryttare och allting däremellan. Och där ligger ju mycket liksom värde i att man kan gå in och se, okej, men hur ser du ut och vad verkar du trivas bäst med? För det är ju också en sak som man kanske tror att man har kärat ner sig i den där sadeln på bocken, för den var snygg och den var en bra logga. Men det kanske inte är exakt det som är bäst när man väl kommer upp och rider sen. Och det är också erfarenhet att se vad ryttarna behöver. Och bara en sån sak som att få sitta i rätt storlek är ju oerhört effektfullt, för många sitter ju kanske till och med i fel storlek, för stort eller för litet helt enkelt.
Och hur, du sa det så bra när vi var nere på plan, när du är rädd för att Rebecka, hur ser du på ryttaren att nu hittade vi rätt sadel?
Alltså, det är ju ofta så här, vi brukar säga det, att man ser tydligt när man har gjort det så länge, så ser man det på ryttarna, att när de slutar prova sadel och börjar rida sin häst på sadelinpassning, då, det är då man har hittat hem oftast, för då börjar man liksom djupandas och man fokuserar på faktiskt att trimma hästen och hur den är, inte sitta här, och man ser hur tankebubblorna flyger ovanför huvudet. Ja, och hur känns det här? Och det var lite stelt och det, hur kändes så? Och sen när man bara släpper det och rider på framåt, då har man hittat hem oftast. Och det syns jättetydligt faktiskt. Precis som för hästarna. Att
hur många sadlar har ni provat in, tror ni, i hela livet?
Oj, herregud.
Det är några tusen.
Hur ska jag räkna på det? Det går ju inte.
Nej, men vi har väl, vad ska man säga, man har väl kanske 2-4 kunder om dagen. Och vi har ju inte 5 dagars veckor, men om man räknar på 5 dagars veckor då, så gångrar du det med.
Det är ett par tusen.
Alltså, det blir mycket.
Drömbussen de åker runt i, när man öppnar bussen och det bara ligger sadel på sadel på sadel på sadel, och det hänger förbyglar och träns. Och
jag hittade en sån här härlig padd till täcket som jag letat efter så länge.
Haklapp
till Neo, han är så känslig.
Det är faktiskt lite kul just som du säger med bussen, så, för det har ju faktiskt blivit väldigt, vi har ju en del kunder, så här riktigt goa kunder som vi är som lite så här personal shopper, och liksom bara, nu kommer ni med bussen här och öppnar upp och det är som en hel butik kommer hem och jag vill ha det och det och det.
Och så det lilla julafton.
Ja, men faktiskt. Så.
Och det är ju härligt, för det är ju liksom så här, vi jag menar, det är ju våran nisch, och vi jobbar mycket med det här med att det ska vara personligt, och att man vill vara den här som man kan dra ett sms till eller slå ett samtal om, jag har tittat på den här saken och jag skulle vilja testa den. Bara det saken, att man kan få testa en padd eller en hjol eller pastibyglar innan man köper den. Det är ju fördel där, men sen också just så här att man kommer hit och får det där personliga. Liksom.
Varför ska man behöva ha en padd? Ska inte sadeln kunna vara sadel och schabrak? Ska inte det kunna vara så pass bra och anpassat och
fungerar mjukt, ska alldeles utmärkt i många fall.
För jag tycker alla har liksom tripplig som prinsessan på ärten. Det är så här, det är något varmt, något ludd och det är något gelé och det är något grej.
Där känns det också som att det är lite mode.
Man bygger ton.
Liksom. Rider proffsen med en padd, då har ju nästan alla padd. Nu är det några som börjar barfota. Jag ska se hur långt det tar innan folk börjar rida nästa barfota.
Padd är ju ett väldigt bra tillbehör till en sadel. Men det beror ju helt på hur hästen är konstruerad och hur sadeln är konstruerad och hur ryttaren är konstruerad med till viss del. Men i många fall behöver man inte padd, och i många fall är det bra med padd. Vi tycker ju ofta om paddar för att det är bevisat att det ger en extra stötdämpning. Därmed inte sagt att vi tycker att alla hästar ska gå med en padd. Men en padd gör ju sällan skada på någon häst överhuvudtaget. Sen som du säger, när man lägger 3, 4 och 5 paddar, då det kanske inte blir helt optimalt. Men vi har ju absolut inget emot en padd. Det har ju inte så mycket med sadels passform att göra. Utan det gör ju, en padd ska ju göra en bra sadel bättre. Ja, men om man tänker att man provar in sin madrass till sängen och sen blir tillbehöret den här lilla goa bäddmadrassen som gör att det verkligen känns ett snäpp ännu bättre. Men absolut inget självändamål, varken ha det ena eller det andra. Utan det beror helt på situationen.
Om man ska köpa en begagnad sadel, så att man köper en häst och så får man sadeln med på köpet, eller man ska köpa en begagnad sadel av någon, vad är det man ska titta på då? Som att det blir lurad? Eller så att man inte
ja, till att börja med så ska man ju titta på sadelns skick, att den inte är av i bommen. Det kan ju
hur
vara bra
kan man se om bommen är av eller inte? Inkapslad liksom?
Ja, precis. Man får ju hålla, man håller bakvalvet mot magen och så trycker man ihop sadeln, håller i framvalvet.
Man drar
och så
framvalvet man, mot sig.
Ja,
liksom.
Precis. Och känner att det är stumt.
Man försöker bryta av sadeln.
Ja, så kan man tänka.
Och det ska inte gå.
Går den av sig
och går det att bryta av så då är den trasig. Ja.
Då bara, nej, du får tillbaka.
Det har hänt flera gånger kan jag säga.
Ja. Och även i, om man tänker att man försöker vinkla ut framvalvet åt sidorna också, för koppjärnet där fram kan ju också vara av.
Det är ju A och O bara för att se till så att inte sakerna... För om en sån sak, om sakerna är av, då kan det ju vara direkt skadligt.
Så trycka ihop den lite mot sig och sen trycka ihop, trycka ner bak, dra ut bak,
nej, framvalvet om du, där du håller om du försöker dra där ut.
Det här kanske vi kan visa på Instagram.
Ja, precis. Ja,
precis. För det är väldigt grundläggande och det har hänt mer än en gång att vi träffar kunder som har köpt med en sadel eller fått med en sadel och så. Och...
Ska prova på mammas gamla devokosadel.
Jag kanske får gör det.
Kanske får knaka
lite. Det är ju väldigt tråkigt om det skulle vara så. För bommen finns det ju av en anledning för att hästen ska få en fördela trycket över hela ryggen helt enkelt. Så det är ju inte jättebra om det är trasigt.
Så då har vi kollat bommen och så har vi kollat koppjärnet. Och vad gör man sen då? Kolla sömmarna förstås?
Ja, det är ju mer allmänt skick. Det påverkar egentligen inte funktionen, men det är ju mer som man tycker att det ska se helt och snyggt ut. Ja. Är den ullstoppad så ska man ju kolla att stoppningen är okej. Den ska vara mjuk och fluffig och väl lagom fylld så att säga. Som
och jämnt fylld.
Jämnt fylld
jag
också,
en gång om att sadeln, den var liksom olika fyllning i...
Höger och vänster?
Exakt. Och det blir inte härligt för hästen.
Och det kan ju ibland vara att hästen, ofta är det ryttaren som hälter sned,
ja,
som trycker till ena sidan. Så då får man ju se till att man håller efter det om man har en ullstoppad sadel. Ibland kan det vara hästen som är lite sned, men oftare ryttaren skulle jag vilja säga kanske som påverkar det. Den ska ju vara omstoppad med jämna mellanrum. Stoppningen ska ju inte vara som betongfundament, vilket man träffar på ganska ofta, för den är aldrig någonsin omstoppad.
Nej, det får man ju kolla på sin egen sadel också.
Ja, många tänker ju att man passar in en ny sadel och nu är den inpassad. Nej, men det är ju ett levande material, så det måste ju hela tiden hållas efter.
Eller, och sen kolla om den liksom tidigare ägaren har de... Har de anlitat någon? Har den liksom passats in? Eller är det någonting jag köpte hästen från ett handelsstall och de skickar med en sadel som låg längst ner i sadelkammaren någonstans? Eller ta lite historia på det så. Och sen också att det är ju superbra, kanske mest i ponnyålder och ponnysegmentet, så kan det ju vara väldigt fördel att köpa med sadeln, för att man vet att ponnyn har funkat med den tidigare. Och det är liksom en sak mindre i variablerna som blir när man köper en ny häst. Men man ska ju också då vara lite noggrann som ny ryttare att man faktiskt passar i den sadeln. Och då behöver man inte göra värsta analysen. Men om du har provridit hästen så har du troligtvis rider i sadeln. Och ser du att den är uppenbarligen för stor eller för liten, då kanske du ska ha något som är bra för dig istället. Man måste ju inte köpa med bara fratt. Liksom.
Nej.
Men ta lite historia på det. Och liksom.
Ja, hur länge lever en sadel?
Lever väl i runt 20 år ungefär om man...
Det är
några
en livsinvestering.
Ja, nästan.
Alltså lite så.
Lite på, beroende på hur man behandlar dem. Naturligtvis och så. Men om man inte slår kulebyte med hästarna och alla såna här saker. Så, och det är bra läder och så. Då ska de ju kunna hålla en 15-20 år.
Liksom. Ja, sen ska man ju tänka på, för det är många som frågar oss om vi har en begagnad. Ja, men hur gammal är den? Men, och det kan ju vara bra att veta, men det är ju som en bil. Liksom, är den ett år gammal och gått 40 000 mil?
Exakt.
Eller alltså, är det en sadel som har varit i ett handelsstall som rids 10 hästar om dagen? Ja. Eller har den varit hos en hobbyryttare och som har två sadlar, en dressyr och en hopp, och ridit i den 3 dagar i veckan?
Ja.
Då kan ju sadeln lite vara ganska gammal men väldigt lite brukad eller tvärtom. Så åldern är ju inte alltid...
Nej, men precis. Ja. Nej, men jag tänker så här, man slår ut också, för sadlar kan ju upplevas som väldigt dyra i många ögon. Men om vi tänker så här, vi pratar lite PPA ibland, pris per användande. Mm. Och har man då en sadel i 15-20 år och rider i den med sig 4 dagar i veckan, då är det ändå
det är
inte många kronor som man
det är inte
lägger
mycket på
sin.
Precis, och det är där ändå faktiskt sadlarna som vi ändå vill slå ett litet slag för, att sadlar är ju ändå de få hantverken som finns kvar i Europa faktiskt. Det är ju inte så många som många typer av varor som gör det, men de bästa sadlarna... Ja, men typ så faktiskt. Och de allra bästa görs ju i exakt samma länder, Italien, Frankrike och liknande. Och,
alltså min handväska är så lågt PPA.
Ja.
Din sadel är lågt PPA.
Ja. Men just det här att det kan vara då att man ser det som en investering för en längre tid. Och visst, tröskeln in kan kännas lite dyrare, men det finns ju olika alternativ för att man kan göra den saken lättare också. Och i långa loppet, jag menar, vi är också ryttare, vi är också hästägare, vi vet att hästar kostar pengar och att man är ju inte gjord av pengar. Men har man möjlighet så är det bra att göra det bara lite bättre från början, så sparar man in det i långa loppet. Och då pratar vi inte 30-40 000 kronor sadlar, det är bara att man köper någonting som som är av ett bra märke helt enkelt.
Vad får man en schysst sadel för?
Ja, runt 20 kanske. Ja. Våra nya sadlar börjar runt 13. Beror ju också på vad man vill ha naturligtvis. Du kan ju inte ha önskemål om extra allt och nej, sen kosta noll. Men vi brukar ju lite så här...
En schysst kvalitet kan man ju få för runt... ja, men som du säger, vår instegsmodell börjar på 13 och då är det en allround-modell. Ganska basic men väldigt hästbra. Vänlig, ryttarna sitter liksom, bra, ja, och det är bra hållbarhet och allt det här. Men om man ska tänka för att man ska kunna ha lite valmöjligheter så runt 20 kan man hitta en bra sadel för.
Men backa tillbaka till det som du sa om att det var hantverk. Att det är hantverk i sadlarna fortfarande. Vi har ju testat olika märken nu, men ett av märkena sa att där handsyr de ju fortfarande sadlarna. Det är ju fantastiskt.
Och det är ju fantastiskt på många sätt, men det är också lite därför man ser en dyr prislapp ibland. Men när man börjar prata om de här sadlarna och de här som vi har tittat på idag.
Arbetet bakom dem, liksom.
Ja, alltså det är mellan 30 och 35 personer som har lagt sina händer på den här sadeln innan och lagt bra många timmar i det. Lädret kommer ifrån ett traditionsenligt garveri i Frankrike och utav kossor som då går i Frankrike, och allting det här byggs ju på, och ibland undrar man varför de inte kostar mer egentligen sadlarna, för det är människor som vi och ni som gör sadlarna, och de har kollektivavtal och allting annat precis som alla andra. Det är inte massproducerat i långt bort liksom.
Det är härligt med sadlar, alltså jag fattar inte ni som jobbar med det.
Hur många
är det ändå suttit och tänkt på?
Vi har ju inte så många, för vi försöker skaffa någon till oss själva ibland, men så kommer en kund som behöver den, så då blev den såld. Så det är olika sadlar varje gång man rider på sina hästar. Och det är ett lyxproblem. Men vi har ju ett lyxjobb tycker vi, för ja, det är roligt verkligen att jobba med varor som man själv verkligen lite går igång på. Det är verkligen en förmån.
Ja, och ett intresse att vi får jobba med det här. Men hästar är ju liksom, det ligger ju nära hjärta och själ. Och som sagt, vi både rider ju och har egna hästar, och då det tycker vi ju säger en ganska stor fördel att vi har ju mer eller mindre testridit alla sadlar vi har suttit i.
Och vi pratade om uppbyggnaden av den. Det finns sadel med träbom,
ja,
och så finns det med kolfiber.
Ja,
och så finns det
syntetbommar, alltså ett form av plast, ja, kan man säga. Ja.
Vilken är bäst?
Den som passar hästen, så brukar vi säga. Ja. Det är samma med stoppning. Det finns ull och det finns latexpaneler och det finns luft. Vi får ofta frågan vilket är bäst.
Luft?
Ja, luftstoppningar. Både ett flärsystem där man kan pumpa i och ur luft och ett slutet system som heter CARE.
Det här har jag aldrig talat om i hela mitt liv. Visste du det här?
Ja, det visste jag faktiskt.
Ja, det visste jag.
Det är som små airbags i de flesta, ja, istället.
Och det, vi jobbar liksom med alla de här materialen, och vi kan inte förespråka det ena eller det andra. Nej. Utan det som passar hästen i bommen och
man har
passformen. Och...
Att man ska ha en bom som man kan bygga om. Mm. Är det så? Jag tänkte, många är ju inte så. De
Nej.
Senaste sadlarna jag har haft har ingen gått att bygga om.
Nej. Ja, ändra bomvinkeln, ja, så att säga. Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju väldigt populärt och det är ofta väldigt bra, men det är ju inget
försäljningsargument. Hur mycket ändras i hästen om jag köper en sadel nu? Kommer jag behöva byta sadel till mina hästar då? Eller kan man bygga om, förstår ni, kan man stoppa upp den och hitta en bit som passar oss?
Vi låter ju lite kaxiga när vi står här och säger att nej, det kommer du inte behöva, för man kan ju aldrig se in i framtiden. Men om man gör det lite rätt från början, man har tar hjälp av någon som har erfarenheten, man har en häst som kanske har passerat det femte året så att den är någorlunda färdig i sin skelettära utveckling, speciellt vad gäller bogarna, då kan man passa in bommen som kan ligga i alla fall under en väldigt lång tid. Sen kan ju hästarna ändra sig i sin muskeltonus och sitt hull, men där påverkar man ändrar det sällan i bommen, utan det gör man kanske då med stoppning om det är en ullstoppad sadel, paddar med ilägg om det är permanentstoppade sadlar. Det finns ju olika system, och det är lite samma sak där som vi pratar om med stoppning. Vad är bäst? Ja, det som funkar är det som är bäst. Och lite vad man trivs med själv, hur ens vardag ser ut och så. Men tyvärr har det blivit lite av en säljpitch och nästan lite som ett argument för att byta sadel. Att, eller byta sadel när man tycker att sin häst har ändrat sig massor. För det kanske finns ett incitament för många säljare att faktiskt sälja på en ny sadel. Men sen också många tillverkare har ju anammat det här och promotar väldigt mycket att men den är ändringsbar. Och i 9 fall av 10 där man kan ändra i bommen är bomvinkeln fram. Och det är ju såklart bra att man kan göra, men på det stora hela i en sadelinpassning så är det kanske 10-15% av en sadelinpassning.
Ja, och det kanske är om man byter häst eller sådär.
Exakt, det är ju ett stor fördel där.
Om jag köper en ny sadel, då vill jag ju inte behöva byta en sadel om 2 år.
Nej.
Eller liksom...
Nej.
utan då vill man ju känna att jag, den här kan jag ha ganska länge. Precis. Och sen när man köper en ny häst förstår jag också att man måste kanske köpa en ny sadel.
Och men många gånger är det så, köper du en ny sadel av liksom lite bra märke som vi säger och så, de ligger ju på väldigt, väldigt mycket hästar. Det finns ju en anledning till att många...
Ja, också det är också. Ja. När man är ute och tittar på nätet och så här, alltså, det finns ju inte så många begagnade sadlar, för jag upplever att många har kvar sina, men också att det är bra värde i dem fortfarande.
Liksom. Det är ju en bra begagnad märkessadel, är ju det som alla vill ha.
Ja, det
men det finns
det
inte
på.
Så gott om. Det finns mycket begagnat som inte är så bra. Nej. Men en bra begagnad sadel.
Men du vet hur man ska kunna böja den och vinkla den. Och den
ja, det är liksom första checken i rutan. Ja, så man, den ska inte vara av.
Nej.
Sen tror jag alltså det nyckeln till att man ska kunna ha en sadel länge, det är ju att man tar hjälp och gör det liksom kontinuerligt. Och det behöver ju inte betyda att man ska ha oss springande sig stallgången stup i kvarten, men om man gör en bra inpassning från början och sen så gör man en kontroll antingen någon gång om året eller någon gång i halvåret, då ser man ju till att sadeln alltid är aktuell för din häst. Men det vi hamnar, det här sadelträsket som alla pratar om, det är ju mer det att liksom man har köpt någonting och sen kanske man inte har fått hjälp. Och sen så hamnar man i det här, nu känns det inte bra, och då får man sälja till förlust och så köpa något nytt, och sen finns det alltid någon som ska sälja på en någonting mer och sådär. Det vi försöker promota är ju lite mer då att man kan verkligen ta hjälp av någon man litar på och ha det här kontinuerliga, för då
långsiktigheten har ju, vi har ju kunder som vi har haft i, som vi träffar ju någon här idag som skulle hämta en sadel, så de har jag haft som kund i 12 år nu då. Nu är tjejen vuxen, då hade hon B-ponny. Man träffas och följer och de byter hästar. Och ibland behåller man sadeln till nästa häst, men som sagt, nu är hon lite större än när hon var 12 år. Att, ja, man ses en gång i halvåret och går igenom sadlarna. Och det är lite så. Det är så vi vill jobba. Vi vill inte träffa en kund och sälja en sadel. Och sen liksom, ja.
Aldrig ses igen.
Nej, det är som att rida för en tränare en gång. Det ger ju inte jättemycket. Eller
nej,
liksom,
det
man behöver
inte det. Nej. Och det är inte så seriöst heller, tycker jag. Men det har man väl hört alla skräckhistorier, att man har köpt någonting och så känns det inte bra och så ska man ringa och de svarar aldrig i telefon och man får inte hjälp och sådär. Och det krävs så lite för att man som kund ska bli liksom sedd och hörd. Och oftast så är det ju små saker som ska justeras. Där känner vi att vi vill ju alltid träffa, om man har passat i en ny sal så vill man ju alltid ses inom 4-6 månader, för det är ju den magiska gränsen för när man börjar rida in salarna. Och då är det ju helt enkelt att man kommer hit och så gör man en liten check och så ser man att okej, allting har utvecklat sig åt det hållet man har tänkt, och kanske en liten justering. Ja, precis, liten justering till okej, allting har landat som det ska.
Jag måste kanske ta hand om sadeln, grejer om jag köper en ny sadel. Jag är inte världsmästare på det här med putsning och oljning och...
Jag satt och funderade på det precis. Hur tycker ni att man ska ta hand om sadeln? Alltså, hur ofta ska man putsa den och med vad och hur?
Man ska putsa den ofta.
Om man då putsar,
torkar
av den med vatten?
Nej, sadeltvål, glycerintvål, en bra glycerintvål varje dag egentligen. För den borde rengöra ju och återfettar. Så man inte bara fettar på smutsen. Alltså tänk som när du
för
duschar.
För det är det
liksom.
Jag känner att jag gör lite grann. Man,
tänk själv, man duschar och tvålar in sig. Ja, och sen tar man lotion när man har torkat och kommer ut. Nej, precis. Nej. Man ställer sig inte bara kör lotion utan att duscha.
Händer ibland, men inte varje dag.
Inte varje dag, det är en nödlösning. Ja. En ny sadel vill ju alltid ha olja. För de är ganska torra när de är nya. Så då ska de ju ha ordentligt med olja. Lite olika beroende på vilken typ av läder det är. Men generellt sett ändå liksom, så ska de ha olja i någon form. Oftast mer än vad gemene man tror. Så att den verkligen får näring när den är ny.
Och det kan inte förstöra sömmarna och sånt. Oljan...
Rätt olja måste man ha. Ja. Ja, det är viktigt.
Inte köra matolja eller olivolja eller något sånt.
Oftast så rekommenderar vi att man har leverantörens egna olja, så att säga. Så.
Då är man ju alltid säkert.
Hela sadeln, överallt. Ja, okay. Ja, riktigt.
Det är det många har lite ångest över när man köper bruna saker ibland. Att det är så osvårt att få samma brunt. Men det är ju för att
man kan inte olja en ställe och inte det.
Exakt,
här,
exakt.
Och det flammigt ska man ju olja på lite. Mer. Ja. Då blir många rädda för att det ser lite flammigt ut. För lädret är ju levande, det suger ju lite olika.
När så oljade du dressyrsaden senast?
Nej, men det var faktiskt inte så länge sedan. För där har vi fått bra oljor med och sånt. Det är de andra sadlarna som man inte har sånt där, så jag inte har en aning om.
Du får säga som det är, att du panikputsade innan vi kom här nu. Du visste att det var 2 dagar bort.
Det hände ju också ganska ofta, men...
Nej, men sen sköter man dem ju med sin sadeltvål gärna varje gång man har ridit, att man liksom...
Precis, men jag undrar just vad det är jag egentligen använder.
Men jag tror att
om det heter läderbalsam, då är det inte tvål, va?
Nej, det ska du ha efter. Det är mer som lotion.
Jag tror att jag kör mycket mer lotion än
tvål. Ja, det gör jag också, tror jag.
Men det blir mjukt och fint.
Ja.
Vatten, får man ha vatten?
Vatten får man ha, men man spolar ju inte med vattenslangen, utan du tar ju en svamp som du fuktar. Och sen
ta handduken och doppa lite vatten och torka av.
Men läder tål ju vatten. Liksom. Ja, för läder tål ju vatten bra, bara man återfettar. Ja. Det är samma med sadeljord och så. De kan ju skölja en läderjord under vattenkranen när hästen har varit svettig. Men sen måste du återfetta den, för saltet äter ju upp lädret annars.
Så du tar en handduk och så fuktar du den och så drar du av kanske tränset, ja, säger vi.
Eller sadeln.
Eller sadeln. Och sen smörjer du på balsen.
Exakt.
Och är det jättesmutsigt? Det är godkänt. Är det jättesmutsigt kanske man får ha någonting mera produkt så här, typ som en smutsig snokräm eller någonting sånt där. Men sköter man det så blir det ju sällan så smutsigt.
Men för jag upplever ju oftast om man har där tvål att det blir också som ett lager av den här tvålen som sitter kvar på.
Ja, men då har du inte riktigt så här 100 bra grejer, vet du.
Det är lättare att ta kurs här efteråt. Och torkar av och sen oljar i.
Vi kör putskursen sen.
Du kan få en pdf åt oss.
Tjata med en elev här och putsa. Hela
svårt att putsa.
Men grundregeln är bra. Vi säger så här, som att du duschar eller som att du tar händerna. Du tvättar först och smörjer sen. Gör man det klarar man sig ganska bra.
Tvätta, torka, smörja.
Och det är därför jag säger att man tar sadeltvålen, tar sin svamp där och kramar ur den ordentligt, att den är ren och fräsch, svampen. Ofta ser man ju så här svampar som inte ser så himla nice ut kanske, utan man har en som är ren och fräsch och så kör man lite sadeltvål på den, inte överdrivet mycket, så gnor du bara av sadeln, då har du ju alltid en ren sadel.
Och så tänka på att läder är ju liksom, det är ju ett levande material, att det spelar ju så mycket roll vart man lagrar det, alltså vad det är för sadelkammare och sånt där. Och jag vet inte, kommer du ihåg det när det var så varmt 2018 eller vad det var då? Jag vet inte hur många sadlar vi fick in som folk var rädda att de var trasiga för de började knarra. Men det var ju varmaste sommaren på 60 år, så då hade ju lädret dragit ihop sig lite. Då fick man smörja på det lite extra.
Ah, det finns. Ja, man stöter ju alltid på någon sadel som knarrar lite.
Kanske bara är torr.
Den kanske bara är torr.
Men oftast är den
bara mer smörj.
Lite mer kärlek.
Lite mer kärlek. Lite sadelspa brukar vi säga att man vill lägga.
Det är ändå ett bra stalltips. Ja. Knarrare, bestigläder.
Kolla bommen och sen olja.
Och sen olja. Ja. Mm. Det blir bra.
Perfekt. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit. Det var jättetrevligt att få träffa er igen och prata sadlar.
Det är vi som tackar.
Som man älskar så mycket.
Mm. Ja, jag ser så mycket fram emot min nya sadel.
Jag har köpt träns och förbyglar och jag ska in i bussen.
Bussen står öppen. Vi kan lämna här så åker vi för en kaffe. Så.
Nej, jag gör det.
Livsfarligt.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.